Du lyssnar på Scenverket, en podd från Vad vi vet. Jag heter Beata Wickbom och i den här podden då tar jag reda på mer om den kreativa processen bakom och runt det vi upplever på en teater eller musikscen. Idag ska vi prata mer om kläderna som skådespelare har på sig, eller det som på teaterspråk kallas för kostym. Hur hjälper de till att bygga karaktär? Vad ligger det för val och beslut bakom det vi ser på scen? Och hur tas kostymerna fram rent praktiskt? Jag stämde möte med en av Sveriges mest erfarna kostymörer, Ann Bonander Luft, för att lära mig om hur hon jobbar och vilken roll kläderna har i en föreställning. Arbetar man med teaterkostym gäller det att behärska hantverket, eftersom alla plagg tas fram individuellt för varje skådespelare. Kläderna måste också kunna beskriva olika tidsepoker och förstärka en gestaltning. Ann Bonander Luft har varit kostymör i över 30 år. Hon är kostymtecknare och designer i grunden och har jobbat med över 70 uppsättningar i Sverige och Europa. Bland annat på Dramaten, Comédie Française i Paris och Det Kongelige Teater i Köpenhamn. Hennes senaste uppdrag är den hyllade föreställningen Mandomsprovet på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm med Sunil Munshi som regissör. Du når mig på scenverket @vadvivet.se om du har tankar eller idéer om vem jag borde prata mer med för att ge perspektiv på processen bakom en teatershow eller musikföreställning. När kostymen gör ett riktigt bra jobb, vad är det den gör då för föreställningen och för skådespelarna?
Något intressant att titta på, fångar ögat, berättar om pjäsen, för handlingen framåt.
Vi sitter här i din ateljé, Ann, och tittar på bordet framför oss på både skisser, det är tygprover som du har häftat fast på A4-sidor. Det är bilder ur modetidningar och så har du gjort olika anteckningar. Berätta, vad är det vi ser här? Vad står det här på den här, just det här tygprovet?
Här har jag nog gjort någon slags förskiss när jag ska träffa regissören. Har varit ute och sökt då olika tyger och det vi har pratat om. Precis när jag och regissören kanske haft ett första möte vart vi vill. Och då går jag ut och letar tyger och så träffar jag regissören igen och så tittar vi på de här. Så det är olika utkast kan man säga till tyger.
Mm. För är det den ändan du brukar börja i med tygen eller materialen?
Det beror ju på vilken pjäs vi ska göra. Ibland är det ju bara plock från förrådet. Så då går man den vägen.
Kostymförrådet?
Ja, kostymförråden i respektive teaterhus jag jobbar i då. Och sen till exempel Mandomsprovet som jag gjorde sist. Då har vi nästan sytt all kostym, nästan all kostym. Så då började ju jag, Sunil och jag hade första mötet och pratade om hans vision.
Han är regissören.
Ja, för det är ju det handlar om. Det är han som är regissören. Han bestämmer hur han ser på det och hur han vill att det ska bli och målet för honom dit han vill gå. Mm. Sen kommer ju jag in och tycker med mitt tänkande och hur jag ser på det. Och sen ska vi foga samman det här.
Så berätta, hur låter det när du pratar om tyger? Det här är en liten bit ulligt blått, det är lite siden. Kan du inte berätta om de här små proverna som är sådär 4x4 centimeter? Ja. Inte mer än så.
Nej, men det här är olika. Här är någon boucléull, eller vad man ska säga, kan vara lite syntet i. Här är ett siden, här är också ett siden. Oftast så är det ju bäst att jobba med riktiga tyger. Alltså inte syntet. Vad jag menar med riktiga tyger, då menar jag riktiga material. Siden, ull, bomull. Det rör sig ju bäst på scenen. Även på scenen, tycker jag.
Vad menar du med rör sig?
Det faller bättre. Syntet har ju en benägenhet kanske att klistra mot kroppen eller klistra mot annat. Det kan vara obehagligt för skådespelarna. Det blir inte vackert. Mm. Och även om man ska göra något som inte är vackert så tycker jag ändå att man måste göra det, nu ska man säga, på ett sätt fint ändå. Det är lite svårt att förklara, men ofint måste ändå vara fint.
Så då träffade du regissören med de här. Och hur låter det när du beskriver de här små tygproverna då? Vad de kan göra för karaktären eller skådisen? Är det här för en, det här, just det här A4 med de här 8 provlapparna, är det för en karaktär eller?
Här kan ju vara en färgsammansättning. Jag vill ju ofta jobba kanske med att man begränsar färger. Att man har till exempel två färger, tre eller fyra. Eller också är det att det ska vara väldigt brokigt. Alltså, och där är ju början på något sätt för mig. Det är ett sätt för mig att hitta in i vad det är jag ska göra. Men om vi då går till mandomsprovet till exempel. Så Nil själv är ju otroligt intresserad av kostym, av tyger, av mode, att bygga karaktär, att det är viktigt med kläderna på skådespelarna, vad de har på sig. Så där har ju han och jag också haft jättekul. Han har ju skickat massor, men det här tyget då? Och ibland har jag sagt, ja, jippi. Och ibland bara, helt tyst, betyder, gillar inte. Så att vi har ju jobbat tillsammans med de här tygerna också.
Men om vi tar mandomsprovet,
ja.
Det är ju en historia om en ung kille som är 21 år och så blir det en affär med familjens frun till familjens vänfamilj.
Mm.
Och det är lite oklart, men han tycker hon är gammal. Men hur gammal är hon, tror du?
I filmen tror jag hon är 45.
Ja.
Här är ju Marie är ju äldre.
Ja.
Hon ser ju fantastisk ut. Jag skulle säga att Marie ser ut som 45.
Ja, det är Marie Rickardsson som egentligen är 63. Ja.
Tror jag.
Ja. Men då säger vi att, för du har ju också foton här från olika tidningar och så för att visa. Vi säger mandomsprovet, då du och Sunil, du får uppdraget, du ska göra kostym till mandomsprovet. Du vet att det har varit en film en gång i tiden, så det finns en förlaga. Och så sätter du det med regissören just till den pjäsen och uppsättningen. Hur fick du dina idéer då?
Vi började faktiskt för att Sunil sa ju tidigt, jag vill förlägga den 68. Alltså, och det nu i dagens teatervärld är det ganska ovanligt att man säger att jag vill förlägga det i den tiden då filmen gjordes. Men det ville Sunil och det tyckte jag ju, för jag tycker om att göra mycket kostym. Jag tycker om mycket form, mycket teater. Det är liksom, så det blev jag väldigt glad för. Så Sunil och jag började ju där. Vi började ju titta på och jag tog fram massor med referensbilder. Från 68. Han visade bilder på Tom Ford.
En modeskapare som bland annat jobbat för Gucci.
Ja,
är väldigt känd.
Då visade han färger, stil. Alltså han är så rolig. Och de här otroligt läckra bilderna. Och de var ju från nutid. Kanske några år tillbaka. Och sen ska vi då foga samman det här. För det är ju ändå så. Hur vi än vänder och vrider på det. Så kan ju vi inte göra exakt 68. För vi lever i ett 2022. Det är också intressant, den där krocken. För att om man vill göra exakt, det kan man göra. Men på något sätt så influeras ju vi av vår samtid, vilket också är viktigt tycker jag.
Mm. En detalj i allt skådisarna har på sig då, 60-tal, även underkläderna.
Nej, vi började med Marie eftersom vi visste att Marie skulle behöva klä av sig.
Och då Mrs. Robinson heter hon i pjäsen.
Precis, Mrs. Robinson ska ju klä av sig på scenen. Återigen den tid vi lever i nu. Man ställer inte ut någon som man kanske gjorde för 10-15 år sedan. Som är helt riktigt och rätt. Och då började vi med Marie då.
För att ställer ut, alltså att någon måste vara helt naken.
Ja.
Är det ett språk? Ställa ut.
Nej, det är nog så jag säger. Att man känner sig avklädd och för obekväm helt enkelt. Ja. Hon måste kunna spela sin roll och känna sig bekväm. För mig är det väldigt viktigt. Så vi började med Marie och vi började med hennes underkläder. Mm. Så det var det första jag började med. Det är nutidsunderkläder, men jag har ju letat. Det finns ju om man letar och eftersom jag kan då kostym, så hittade jag bra underklänning ganska tidigt. Och så hade vi en provning med det tidigt också.
Ja. Det är någon, ja, du sytt den, jag har aldrig sett en sån push-up-effekt som på den där underklänningen. Hennes bröst blir liksom hoptryckta på ett väldigt, har du sytt den eller är den
nej,
köpt?
Nej. Alltså jag syr ju ingenting, det gör ju ateljén på Stadsteatern. Mm. Det är ateljén som syr. Jag hittar ju alla tyger, jag gör skisserna, jag jobbar med pjäsen och mot regissören och skådespelarna.
Ja. Är den sydd i ateljén?
Nej, det är faktiskt köpa.
För hennes karaktär, hon är ju alkoholiserad, hon är samtidigt väldigt piffig, hon är en uttråkad hemmafru, ja. 68 då, innan, ja. Innan Flower Power, hon är ju elegant.
Ja.
Hur tolkar du mer hennes karaktär?
Att hon har stil, mm. och det pratas det om i pjäsen också. Hon fördömer ju sin egen dotter, vilket är vidrigt. Att hon själv tycker att hon har väldigt bra stil. Och Sunilo och jag har ju pratat om, hon är Yves Saint Laurent, hon är Gucci, hon är Chanel. Ingenting annat är gott nog för henne. Hon är ju djupt olycklig i sitt äktenskap med sig själv. Hon pluggade en gång konst, ville förmodligen någonting med sitt liv, men fastnade i en vanlig kvinnofälla då. Att bara vara hemmafru till en framgångsrik man. Så att vi tog ju fasta på det.
Mm. Så hon är ju väldigt elegant. Första gången vi möter henne så har hon en Chanel-dräkt i två delar. Och det är väldigt tydligt att det är ett hantverk. För när hon tar av sig jackan så ser jag, fast jag sitter på rad 12, att den ser ut att vara fodrad med krämfärgad shantungsiden.
Mm.
Berätta mer om den där jackan och hur mycket, och den där dräkten. Och hur mycket lägger du då på detaljerna? Är allting genomtänkt till sista knapp där?
Ja,
ja.
Svaret är ja. Jag hittade på Sankt Paulsgatan, på Tygverket faktiskt. För de tar ju in såna här partier från de stora märkena. Och då hittade jag Chanel-tyg, ett riktigt, den rutan. Så jag köpte ju det.
Så du springer runt i Stockholms, ja. Och världens affärer,
ja,
och letar?
Jag känner mig som en ekorre. Jag brukar tänka, nu är det ekorrtid. Nu är det ute och samla i vagnen.
Aha.
Och sen gick jag med det till Kerstin som är tillskärare på Stadsteatern. Jättekul. Och jag säger, vi ska göra en Chanel-dräkt, en riktig. Kerstin tyckte det var jättekul. Tar fram från sina gömmor alla mönsterdelar som hon har. Och hon är väldigt erfaren. Och hon skär en Chanel-dräkt som vi diskuterar. Och
så tillskäraren kan göra mönstret först i papper och sen, ja. En bomullstyg och sen göra den här, ja. Så att det blir det plagget du ser framför dig.
Ja. Och då sa vi att vi tittar ju på Chanel-dräkten, den riktiga, hon hade mönster, men vi gör den lite piffigare. Vi gör kjolen något kortare, jackan något kortare, så hon blir lite mer. För om man tittar på Chanel-dräkten då, alltså den är ju cool, men samtidigt så behövde vi liksom piffa
kan
till.
Du beskriva den för de lyssnarna som aldrig
den ser den. Väldigt tantig ut helt, ja. Enkelt. Det är en jacka som går nästan ner på höften. Vi kortade upp den så att den gick precis i midjan. Och så kortade vi kjolen något. Och det gjorde ju det ändå hela balansen.
Vad är det för tyg då du har valt här?
Det är ulltyg.
Och hur ser det ut för?
Det är på ljusbotten med svarta, så det bildar ett rutmönster med svarta ränder.
Mm.
Och sen så
det är de här guldknapparna som, ja. Är väldigt typiska då.
Och sen har vi, den är kantad med band. Och där drog jag ju på lite mer för att det ska ju ändå vara på scenen så att det når ut hela vägen. Så då får man ju dra på lite till. Och sen är det ett rosa sidenfoder.
Mm.
Och sen är det guldkedjan på insidan. Och det är ju för att skapa tyngden också i jackan. Så då sa jag till, för någon gång på repetition så sa, då gjorde Marie precis den här, så man ser guldkedjan.
Och
jag
bara, öppnade den lite.
Ja. Och det gjorde hon ju bara, hon är ju inne i sitt, hon ska ju inte behöva tänka på kläderna, hon ska ju bara tänka, hon ska ju inte tänka, åh jag har en Chanel-jacka. Hon ska ju bara tänka, här när jag säger det här, då ska jag ta mig den här överdelen.
Ja.
Men då gjorde hon precis den här rörelsen som så man såg kedjan och jag, Marie, du måste göra precis så varje gång för då ser man kedjan. Ja, jag ska se vad jag kan göra, säger Marie.
Kan du ta med oss då till provningen av både underklänningen och till Chanel-dräkten som är de två kläderna hon har på sig mest ju.
Mm.
Om vi tar Chanel-dräkten då. Mm. När du möter henne första gången så blir, du ska ju hjälpa henne att förstärka hennes karaktär.
Mm.
Hur mycket beskriver du då hur du har tänkt för skådespelaren?
Det gör jag på kollationeringen. Det är ju det första när man går igenom allt som Sunils vision, scenografens vision, min vision och Susanne, alltså peruk mask, beskriver sina visioner.
Ett möte där man nästan torrspelar upp allting,
ja,
för att
det,
få en helhet.
Ja, man visar alla skisser, man visar scenrummet, alla är samlade. Det kan vara 40-50 personer på varje kollationering. Alla som är inblandade i produktionen.
Mm. Och, det låter väldigt roligt möte.
Ja, och nervöst. Det är alltid lika. Jag har gjort det, vet inte hur många gånger, man fortfarande är nervös. Men det var en väldigt rolig kollationering. Och sen så sitter man ju och läser pjäsen. Då sitter vi andra och lyssnar och då läser ju skådespelarna pjäsen för första gången tillsammans.
Och när kommer du in och berättar om dina skisser?
Det gör jag då.
Ja.
Ja. Och sen har
och hur
jag
lät det då när du beskrev för Marie? Och vad var hennes reaktion, Marie Rickardsson?
Ja, hon var glad och positiv. Hon är ju en sån person att arbeta med. Men sen första provningen och... Åh, ska jag ha en sån? Ja, okej. Liksom. Och så står hon där. En skådespelare är väldigt utlämnad i provrummet. Vi är ju alltså... Och de klär av sig in på underkläderna. Och så är det är jag, det är tillskäraren, den som har sytt och så någon som skriver.
Vad skriver de?
Ja, de skriver upp allting vi ska göra. Vi provar första provningen på Chanel-dräkten. Mm. Då skriver de upp alla ändringar. Hur den sitter, sänka midjan, höja axeln, den är för lång bak, den är allting.
Och då har du visionen, tillskäraren, det är hon eller hen som ska se till att det här blir ett mönster så det blir ett klädesplagg. Mm. Och den som sen syr det. Mm. Och sen hon som sitter och skriver. Och där står hon naken då med den här dräkten.
Ja, så är det.
Och får skådespelaren tycka någonting?
Absolut, men hon är ju som Marie då. Hon var ju väldigt inne. Hon visste ju det här och hon var ju väldigt inne på det. Men det är klart att gå i en Chanel-dräkt, det är ganska speciellt. Så att jag tror hon var tvungen att vänja sig vid tanken. Absolut. Mm. Det är ju inte att gå i jeans och jumpadojor.
Nej, och så får hon ganska höga klackar till. Ja. Och någon liten sidenblus.
Ja.
Alltså hela hon blir ju en liten petit dam.
Ja.
Elegant dam av det här.
Men sen, min förhoppning är ju att jag ska hjälpa henne in i det hon ska spela. Och att hon ska känna sig trygg med det. Och sen är det ju så, man brukar ju säga... Jag, i vad det gäller kostym, har ju den yttre blicken. Marie är ju på insidan, så att säga. Och då hoppas jag att hon litar på mig. Förstår du?
Mm.
Och det är ju en väldigt viktig dialog, skulle jag säga. Och sen gäller det att vara väldigt lyhörd för vad Marie känner.
Mm. För hur hjälper underklänningen och dräkten oss att förstå Mrs. Robinson?
Vem hon är, tycker jag. Att, var hon kommer ifrån, var hon står, var hon är. Och sen har ju Mrs. Robinson den här andra sidan att hon fullständigt skiter i de där grejerna. Det tycker jag är så roligt. Och så spelar ju också Marie. Okej, det är en Chanel-dräkt men jag kan elda upp den imorgon. Vad spelar det för roll? Alltså jag bryr mig inte.
Mm.
Och det tyckte jag Marie verkligen spelade och det tycker jag är helt underbart. Alltså samtidigt betyder inget.
Du säger att du behöver inte ta allting 60-tal exakt. Det måste också bli teatertydligt. Och finns det någonting annat du kan bryta med här? Eller spelar det någon roll att om någonting inte skulle vara 60-tal? Är det viktigt det där med att hålla ihop?
Jo, absolut. Jag kommer ihåg att jag gjorde en föreställning med, jag behöver inte säga vilken, men då hade vi ju dels brutit och samtidigt gjort ett förra sekelskifte. Och sen gick vi och köpte, jag och skådespelerskan, en handväska på Åhléns. Och då är det någon recensent som skriver, men den handväskan... Och det håller jag med om.
Ah.
Det blev så fel i rummet. Så att det där är ju liksom, och det tänker jag ofta på, att man får aldrig tro att publiken inte förstår. Eller, för publiken är mycket mer medveten, bättre, ser mer än vad man och vad de själv tror.
Ah. Det där jag frågade om alltid är underkläder och strumpor. Jag tänker på den andra karaktären. Och huvudpersonen är ju 21-åriga Ben.
Mm.
Jag tänkte lite att hans kalsonger inte såg ut som 60-tal.
Nej. Och det valde vi lite bort faktiskt. För att man hade ju ofta såna här stora boxar.
Mm.
Och det var Sunil och jag som valde lite bort det faktiskt.
Vi ska prata om Ben. Han ska ju vara valpig och ganska oerfaren. Mm. Han bor ju fortfarande hemma. Han har inte kommit någon vart i livet. Hur ser du att din kostym förstärker hans karaktär?
Den tycker jag var ju väldigt mycket också, vad ska man säga, 60-tal. Och vad Rasmus också passar i. Han är ju otroligt rörlig person. Han behöver ju saker som man kan röra sig i. Och det här valpiga, den där gamla morgonrocken som skulle vara i hans rum då och som har funnits där länge, länge som ingen har bytt ut på. Ja,
säkert sedan han var 12, för ja. Ärmarna är korta ja. Och det får det där lite löjliga uttrycket som ja. En för kort morgonrock får.
Ja. Ja. Och i filmmanus, eller i filmen, så är det tydligen en regnjacka, tror jag. Men det gjorde vi om till en morgonrock som ja. Jag hittade på förrådet.
Och hur går det till när du provar till exempel vilken morgonrock blir mest småtöntig?
Jag hade flera, ja. Hade jag plockat från förrådet. Så att vi provade igenom, och Rasmus är ju... Alltså hela ensemblen var underbar, men vi provade massor med olika saker, och han är otroligt öppen, och han är väldigt mycket också att jag sköter mitt så sköter du ditt. Han har mycket så, du gör kostym så skådespelare.
Rasmus Luthander, han har ju ett kroppsspråk också som du ja. Säger att när han skäms han så mycket så han kryper ihop i en boll ja. Och gömmer sig under en stol, och man kan riktigt se hur skammen åker ja. Ut i fingerspetsarna på honom ja. När han gör något dumt. Mm. När man ser honom också så har man en scen där han har en svart... I första scenen så har han en svart våtdräkt på sig, sån här neopren. Mm. Och så tar han av sig den så att den korvar sig runt fötterna. Så han får gå såna här små, små, töntiga, struttiga steg. Mm. Är det en sån sak som du eller regissören
föreslår? Det är regissören. Mm. För det har han sett då på... För han fick ju tidigt en våtdräkt att repetera med från första dagen, tror jag, på repsal. Så det såg ju Sunil direkt. Alltså både komiken i det och att han är så, vad ska man säga, impulsiv. Att nu måste han säga det här. Han tänker inte vad han har på sig, utan det bara ramlar på.
Ja, han fortsätter prata fast den där åkte runt ja. Anklarna. Och nästan som han kommer från toa och samtidigt ja. Att han är liksom lite ofärdig. Ja. Och så första gången också tänker jag när de ska på dit så... och möts i en hotellobby. Då har Ben, unga killen, en brun manchesterkostym med ganska korta ben och beige loafers. Mm. Den är inte riktigt... Han är inte så snygg i den, tycker Nej. Jag. Eller berätta hur man tänkt där.
Jo, men där var det ju att han ska liksom ha klätt upp sig. Om jag ska träffa henne på ett hotell, då måste jag ju ha en kostym. Och har han tagit pappas gamla och hittat några skor liksom... De där skorna var lite repskor. Sen tyckte jag att han var så fin i
dem. Vad är repskor för något?
Alltså repetitionsskor som jag hittat i förrådet. Sen gillade jag de där skorna för att de var så, vad säger man, awkward. Alltså de var konstiga på något sätt.
Och jag tyckte att... Det är dansbandsloafers över dem på något sätt.
Ja, lite så här. Ja, konstigt att han lämnar sin 21-åriga kropp och unga pojk. Och måste liksom, nu måste jag ju ändå...
Var man här.
Ja, var man och stärka upp mig och så.
Så leker de ju också med könsrollerna. Ja. Han tar ju på sig, Ben tar ju på sig Mrs. Robinsons högklackade mockapumps och hennes negligé. Vad händer med maktbalansen mellan dem när de gör det där?
Det är ju ett modernt grepp, och det är ju Sunil. Det är verkligen Sunil, och som är kul, tycker jag. Och fint att man kan bryta, för att, och hennes reaktion, att den inte är någon, tycker jag är så fin. Att ja, vadå? Varför kan inte du prova dem? Jag tycker det är väldigt fint faktiskt. Och att det är ingen stor grej. Och det är väl bra att vi avväpnar. Att vi liksom, och det behöver inte kommenteras heller.
Nej.
Jag tycker det är vackert på något.
Han har också en, Ben har en beige vindtygsjacka på sig. Mm. En, vad kallar man det?
Katalinajacka.
Och sen återkommer den i flera varianter. Den är inte likadan i de olika scenerna. Först är den avskallad. Sen kommer den med fickor som en safarijacka. Mm. Varför ändrar du den där jackan?
Nej, alltså när vi skulle göra den här och när alltså tiden kom upp så sa jag han måste ha en Katalinajacka och en FNL-jacka. Och de yngre, de bara, va? Vad är det? Men Marie och de här, det är Katalin, var den rutig? Alltså vi börjar så här, vi som var lite äldre då. Så Nil visste inte heller, han är ju 10 år.
Det är som en bomberjacka fast utan det där puffiga. Ja. Den var ofta beige eller mörkblå, ja. Typ 60-talet. Ja. Just det. Och vad är FNL-jackan för något?
Det är ju den här längre som han har på slutet. Den har han ju också i filmen, som jag i alla fall. FNL var ju, de blev ju stora igen de där på sent 70-tal. Kommer du ihåg dem med fickor fram och så är det...
Gamla arméjackor. Ja. Alltså FNL var ju de som protesterade mot Vietnamkriget. Ja. Så det var en protestjacka. Ja, exakt. Power-tiden.
Ja, för mig då FNL, det sa vi i Degerfors, att för mig, det är FNL-jackan. Och alla bara, FNL, ja men den där ni vet, och då visste inte alla. Men så Katalina och FNL-jackan var det jag ville, och sen de här smalspåriga manchesterbyxorna och ja.
Ja.
Och t-shirten och...
Och när de repeterar då, hur snabbt in i repetitionsperioden börjar de klä på sig sina kläder?
Ganska snabbt, för att här var det ju att de skulle vara... det är flera scener som förlöper där på hotellrummet. Och då behövde de... Och Ben, han byter ju hela tiden. Så han behövde ju verkligen repetitionskläder tidigt. Och även Marie.
När de är nakna då har ju han mörk, eller han har blåa kalsonger i modern så här, vad jag kallar Björn Borg-kalsonger fast utan logga. Och hon har den här underklänningen och svarta nylonstrumpor. Händer det att skådespelare är mer nakna, och vad blir din uppgift då för att få dem att kunna vara det?
Det beror ju helt och hållet på vad de vill göra. Jag gjorde Hamlet med Lars Norén som regissör på Gotland. Ofelia blir ju liksom, hon blir, vad ska man säga, inte galen, men hon blir ju det. Hon springer runt på nätterna. Och då gjorde jag en chapong. Chapong är det tunnaste siden som man använder ofta på teatern. Då gjorde jag ett nattlinne till henne. Och då sa jag till Lo Kauppi, var det som spelade. Då sa jag, jag tycker du ska vara naken under. Absolut, sa Lo, det tycker jag också. För det är naturligt på natten att man är naken under. Och så tog vi det till Lars och han sa, det där får stå för er, säger Lars. Det är okej, okay, jag tycker det är bra, men det är eran idé, det får stå för er. På premiärdagen så var vi utomhus i Roma kloster. Och det blåste. Och Lo kommer in och ställer sig mot den svarta väggen. Och sen så blåser det till. Och hon blir nästan, vad ska man säga, mer naken än naken.
För det här kylande försvinner.
Ja, det var ju otroligt effektfullt.
Väldigt effektfullt, och så kan man ljussätta det där lite grann.
Och jag tycker att det är ju inget konstigt med nakenhet egentligen. Jag tycker inte det, så att ibland går det ju alldeles för långt. Det handlar ju hela tiden om vad skådespelaren känner och vill. Och det ska ju alltid göras på rätt sätt, så att säga. Man ska aldrig utlämna någon.
Så om vi tar den här pjäsen, Mandosprovet, som nu går på Stadsteatern i Stockholm. När du till exempel då kommer med de första grejerna till Rasmus Luthander som spelar Ben. Vad kan han få säga till om då till exempel? Som inte, där du måste ändra dig? Där det inte funkar
Han
idé?
Säger, jag kan inte röra mig i den här. Och så frågar man, vad tycker du Rasmus? Ja, jag kanske inte tycker att jag passar jättebra i den här. Det kanske inte riktigt så skulle han kunna säga. Och jag kommer inte ihåg om han sa det. Jag upplever att jag kommer ihåg att han var ganska öppen och väldigt glad för det vi provade och hade stort förtroende.
För nu ska han ju känna sig lite snygg och läcker. Vi säger att han skulle spela lite mer av en liksom lodis eller något. Inte snygghet, om du förstår vad jag menar, spelar någon roll. Är det mer viktigt i en sån här pjäs där i kärleksscener att de måste känna sig lite fina?
De ska känna sig bekväma. Det tror jag är väldigt viktigt eftersom det är svåra scener att spela. Som det kan ju säga Maries kaftaner som hon har. Och jag höll ju på med att de skulle vara så långa. Och Marie hade sånt tålamod och hon snubblade på dem och till slut var det så här. Men de måste kortas för att jag snubblar på dem.
Kaftan är någon sorts sjokig nattlinne negligéaktigt.
Så till slut,
varför ville du ha dem så långa?
Ja, för att det var bara för att jag kan. Alltså lite så, och också
hennes extravaganta karaktär.
Lite så, och även för elegansen. Men det är klart att till slut de var ju för långa, så att hon hade ju rätt, så vi kapade dem.
Sen är det andras fina scener där. Till exempel mamman till Ben som är, hon har ju verkligen en hon är ju en mesig hemmafru om man får säga så. Hon har i en scen en sidenpyjamas på sig. Hur tänkte du där?
Där plockar vi ju, det är ju 60-talstyger, allting. För förrådet, det fanns kvar, så jag blev ju överlycklig. Och då sa Sunil, jag vill att de ska vara såna enorma kontraster. Om de är den här tjusiga familjen, Yves Saint Laurent, lever där. Så är Bens föräldrar, de lever vid poolen, de tar en drink, de vill ha det skönt. Det är liksom bjärta färger, mycket rosa.
De är lite folkligare fast ändå rika.
Ja, exakt.
Men då har hon ett par tofflor med små, små svandunsbollar på. Ja. Den detaljen tyckte jag var så fin. För hon måste liksom gå på ett visst sätt i de där trippiga. Ja. Hur tänkte du kring de där?
Jo, men att hon trippar ju runt där hemma. Och hon är ju en förtjusande karaktär tycker jag. Speciellt när hon säger det här. Ibland har jag svårt att säga det själv. Ja, men de är så dissel... Vad heter det?
Desillusionerad.
Ja,
och det är så bra när hon sitter. Helt plötsligt blir hon superintellektuell. Och han bara, va? Du ska inte prata med mig om det, säger Leif André. Och för att då sitter hon och har läst tidningen. Och det tycker jag också är en sån fin grej. Att det, här med
det är alltså oväntat att hon ens har öppnat munnen där.
Ja, och sen det här klassiska då hos psykologen att... Men är allting mitt fel? Det här som kvinnan alltid tar på sig med barn. Är verkligen allt mitt fel? Att hon... Ja, det är en underbar karaktär.
Ja. Du jobbar ju väldigt mycket med nära känsliga områden som kroppsuppfattning och kroppsideal. Hur påverkar det när du bemöter skådespelarna? Till exempel att... Ja, men som Marie Rickardsson, hon ska ju vara sexig. Mm. Det kanske inte är vårt... en stark kvinnas favoritgren alltid
nej,
att vara.
Nej.
Hur, och du ska förstärka det. Mm. Hur skapar du tillit där att, att det här kommer inte spöka ut dig utan du kommer bli trygg i det här, i din roll?
Ja. Då är det jag sa faktiskt i början där, att vi började med underkläderna för Marie. Att hon skulle känna att basen, den kunde hon, hur ska jag säga, lämna på något sätt. Att det är bra. Hon har stått framför spegeln i provrummet och tittat sig runt. Och när hon rör sig, att det känns bra. Okej, jag känner mig trygg i det här. Jag skulle inte själv ha det här. Men det här är Mrs. Robinson. Och det är henne jag ska spela.
Mm.
Så på det sättet så handlar det ju om att vara lyhörd för henne. Absolut.
I manusprovet så har ju skådisarna alltså vanliga kläder som man skulle kunna ha i ett socialt sammanhang. Det är inte så att säga fantasidräkter.
Nej.
Hur går arbetet till om det inte finns någon speciell epok eller referens? Kan du berätta om något sånt projekt?
Vad ska man ta då? Ja, det är ju som vi gjorde Hålla andan, som Lena Endre regisserade på Dramaten för några år sedan. Som blev en slags poetisk teaterdansföreställning som var ganska nyskriven. Och där måste vi hitta vår egen värld.
Mm.
Och det kräver ju många, många möten innan man börjar repetera. Att hitta in i vad det är vi ska göra. Det är ju en lång förberedande process skulle jag säga.
Hur gick den till?
Jo, men det är ju mycket diskussioner. Och framförallt är det ju då regissören, återigen, dens vision. Varför vill den här regissören sätta upp den här pjäsen? Vad är det de vill säga? Vad tänker man? Hur ser det ut? Hur är rummet? Hur är färgerna? Vilka ska vara med? Vad ska man förmedla? Och då till slut, så det är ju på något sätt en stegvis... Jag brukar tänka så här att man springer liksom lite grann bredvid tåget. Och sen till slut när man vet vad man ska göra. Och det är både en ganska jobbig process, ganska frustrerande. Men sen när man vet vad man ska göra, då hoppar man upp på tåget och då börjar vi köra.
Tog du fram tyger, material under tiden?
Och stickade och färger och tittade en hel del. Jag blir ju ofta väldigt inspirerad från... liksom modetidningen, alltså tidningen, den riktiga.
Du har mycket vad man kallar moodboards här. Ja. Du liksom samlar på för att kunna visa andra också.
Ja.
Ja. Och vad blev den slutliga kostymen på Hollandan?
Det blev någon slags höstig palett med färgerna. Och Jonas Malmsjö har ett par jättevida byxor. Som var så, och han skulle hoppa upp högt så här. Och så... stora vid, och det blev ju, han blev magisk. Han var som ett väsen när han kom in. Och de här, och han var så, han tyckte det var så roligt själv. Vi var alla rädda att han skulle snubbla i de här.
Men det blev super. Så då adderar det verkligen till karaktären också. Han måste ju förhålla sig till det här tyget, den här vikten, hur det rör sig. Så det är därför de har på sig det tidigt i repetitionen också då?
Ja, men sen kan jag ju säga, en del skådespelare, då kanske det är så här, det kan ju vara som har hänt, kanske just med för stora eller för små kläder i provrummet. Mm. Så kanske någon säger, oj, de är för små, säger jag. Nej, men vänta lite, kanske skådespelaren säger. Det är bra. Tänk, han har alltid för små byxor. Och då blir det en karaktär.
Ja. Som sätter sig i kroppen, ja. Man måste gå och hålla i magen. Eller
ja, lite... precis. Och man får en annan kropps... Oj, jaha. Och det är jätteroligt.
Jätteroligt.
Ja.
Kan du berätta mer om något möte eller med en skådespelare där materialet eller snittet just påverkar deras karaktär? Jag tänker ibland, det är vissa ylletyger som du gillar, det är väldigt tungt. Man blir,
ja, vi gjorde ju Drottning K på Elverket, det här är ju länge sedan. Det var Lena Nilsson som är med i Mandomsprovet, hon spelar ju Drottning Kristina. Och då liksom bröt vi sönder kläder från förrådet och sprättade och sydde om. Och vi hade enormt tunga, stora kjolar. Det var Åsa Kalmer som regisserade och vi gjorde scenografin tillsammans. Då hade vi liksom byggt som en halvmåneformad brygga som de sprang på. Och under var tre stora akvarier med riktiga ålar i från Helsingborg. Det var helt galet. Det var två ålar i varje som hade körts upp hit. Och då i alla fall så hade de enormt stora och tunga kostymer i ylle och det skulle vara det här kalla slottet. Och då har Lena berättat att, jag tror hon, vad var det hon sa när de hade spelat flera gånger? Det var, då hade hon gått ner 4 kilo.
För det var så tungt.
Ja, det var så tungt och hon skulle ju slänga de här. Och...
Men hur blir det när det blir varmt och de svettas? Och...
Ja, men det, jag tror att det var ju en väldigt rolig... Ja, jag tror det hjälpte in i karaktären också att man tänkte på det här kalla slottet och man var tvungen att...
När det sen är föreställning, hur klär skådisarna på sig? Får de hjälp?
Ja, det är ju i en sån här pjäs som Mandomsprovet där de byter väldigt snabbt. Så hade vi Tina, heter hon, som är på Stadsteatern. En fantastisk medarbetare som nog alla vill jobba med. Och det är ju otroligt viktig funktion. Och hon står ju också så nära skådespelarna. De säger ju allting till henne. Den har gått sönder, den skaver. Kan du fixa till nästa gång? Bla bla bla. Det är ju tvättas.
Vad heter den rollen?
Påkläderska.
Ja. Ja, för det tänkte jag också på. Finns det en version av varje eller tvättas det här då om man blir väldigt varm och äcklig?
Ja, det är klart. Det gör det ju. Absolut. Men det tvättas ju inte hela tiden. Om det är ylle och... Men det tvättas, absolut.
Mm. Och jag vill gå tillbaka till Mandomsprovet och prata om bröllopsfesten. Det är ju en scen där... Ben trashar ett bröllop. Han kommer objuden. Det blir kaos. Och då ur det här kaoset så kommer herr och fru Robinson ut. Och hon har ju en sån läcker klänning där. Den är ju en blandning av Studio 54 och Barbie, känner man. Berätta om den.
Ja.
Och färgerna och hur du har tänkt med tyger och så.
Ja. Jo, det där tyget hittade jag på tygverket där de har sidentyger. Och just den där, jag tycker ju om, som du har, den är, drar lite mot orange. Alltså det här ljusröda, det är precis den som du har på dig idag. Och jag blev ju så förtjust i det där tyget. Och Sunil och jag höll länge på med, vad ska hon avsluta i? Vad ska hon avsluta? Och då, ja, jag ville väldigt gärna rött. Och Sunil, ja. Och sen skulle Kerstin skära till den där. Och jag sa, ja... Och Kerstin är ju så duktig och så erfaren. Men
och som är tillskärare.
Ja, som är tillskärare. Men då sa, men ska vi inte göra så här istället? Att vi bara liksom slänger den över axeln.
Så en axel är ju bar.
Ja. Och sen håller man ut armen.
Ja.
Ja, men går det, sa Kerstin. Men vi testar. Och det gick. Jag själv förtjust i den. Och sen så, det är faktiskt ett indiskt band som jag hittade. Som löper längs den här ena sidan.
I guld.
I guld. Mm. Och det var ju också kändes så där som du säger, 70 läcker fest liksom, tidigt 70-tal eller något sånt där.
Och sen har hon oerhört snygga skor.
Mm. Och de hittade jag då också här i Stockholm på Nybrogatan och de var ju samma färg som klänningen så det var ju bara jippie.
Så ibland går du till kostymförrådet för skor
mm.
och och väskor och sånt. Mm. Och ibland får du gå, men ja, gå inte till Åhléns.
Skor är ju känsligt. Mm. Och ofta har man ju väldigt gamla nötta skor. Och det är bra när de ska ha gamla nötta skor på scen. Men här ska ju Marie ha ett par fräscha skor. Så du var ju tvungen att köpas.
Mm. Och då måste den sys också på ett sätt då, så att hon är ju sminkad, men den får inte bli för smutsig och förstörd. Nej. Så påkläderskan ser till då att den här dräkten och underklädningen kommer ja, av. Och så på med det här röda. Ja. Magnifika.
Ja.
Och hennes man, vad har han på sig?
Han har smoking.
Mm. Mm. Är den också ny? Eller
nej, det finns ju på Stadsteatern. Däremot hans dubbelknäppta köpte vi faktiskt på NK.
Hans första...
Göran och jag, vi var där och vi hade en jätterolig dag. Vi var till och med inne på att... Men han måste ju ha en parfym. Så vi var på parfymavdelningen och provade. Och, men han ska ju ha den här parfymen. Ja, men det är så rätt. Och sen kommer vi till teatern och så säger han, men Andy, vet du ju att skådespelare får inte ha parfym på scenen för allergiker. Och Göran och jag bara, åh. Men då, jag tror att vi tänkte att han har den parfymen på sig.
Ja, för det är ju
Göran Ragnerstam
som spelar Mrs. Robinsons ja, man. Den här underbara dubbelknäppta kostymen som han mm, har, den är ju väldigt snygg. Ja. Varför är dubbelknäppt så bra på honom?
Det kom jag på tidigt. Jag hade aldrig jobbat med Göran. Jag brukar säga, jag har aldrig jobbat med den kroppen. För mig är det ju en kropp liksom som ska kläs. Men jag hade aldrig jobbat med Göran. Och det var ju så roligt att arbeta med honom. Och jag vet inte, jag sa det tidigt att jag tyckte att han skulle ha dubbelknäppt. Och krisdräktsrandigt.
Han är lite banker, ja, liksom bank, ja, framgångsrik. Finans, man ja, kan se honom med en cigarr. Liksom.
Ja, precis. Bra, då har du uppfattat det rätt.
Ja. Och han blir ju så förtvivlad.
Ja. Och så är han så nära sin dotter. Lilla gumman, lilla snuttan hela tiden.
Ja, och när han då blir knäckt, så att säga, han upptäcker mm, ju den här otrohetsaffären. Mm. Mm. Hur väljer du att klä honom då?
Jo, men då är han förtvivlad. För det här är hans enda lilla barn, hans älskade flicka. Då har han bara varit hemma och slängt på sig den här överrocken. Och blivit skjutsad då av Bens pappa upp till Berkeley.
Där dottern pluggar.
Ja, precis. Och där Ben är då.
Dottern ska ju spela en 20-åring. Ja. Som är i brytningstiden. Klassisk dammode, flower power. Ja. Hur väljer du kläder till henne?
Jo, men då sa vi i början att hon ska vara lite tråkig där i början, tyckte Sunil. Första gången man ser henne. Sen när hon kommer upp till Berkeley så börjar hon, Nina heter hon.
Nina Rashid.
Ja, då börjar hon leva ut och få lite bättre självförtroende.
Jo, hon är ju plugghäst hemma.
Ja, mm, precis. Och då får hon den fina klänningen sen i sammet med det här spetsen. Och...
Sen har hon ju höga beige stövlar ja, till. Är de ja, köpta?
Nej, det är faktiskt mina gamla som jag köpte second hand för... Jag vet inte hur länge sedan.
Så du går också i ditt eget förråd?
Ja, ibland blir det så. Och ofta är, det är nästan alltid med någonting från mitt eget. Det är, i varje föreställning skulle jag säga.
Vad har du alla de här sakerna?
Ja, hemma. Då, och det kan jag kan ha haft dem i 20 år.
Och du vet var de finns.
Ja. Ja.
Jag tänker också på det här med processen då. Att vi säger att du får ett uppdrag på en pjäs. Det allra första du gör, du berättade ju liksom om processen, men det allra första du gör, är det att börja titta på andra bilder eller är det bara att skissa själv eller börjar du med tygerna direkt eller hur går ditt huvud igång liksom?
Det allra första man gör är att läsa manus. Det är det allra första. Det är ju steg ett, vad är det för pjäs? Och sen får jag ju ofta upp, inte alltid, bilder. Just när man läser första gången. Och sen är, kan jag tänka, när man går tillbaka sen, när man har gjort pjäsen så tycker man så här, tänk att den där blev ljusblå. Och så tittar man i kanske manus. Då är det kanske på scen 3 så står det var en ljusblå, inte vet jag, en himmel. Och då är det någonting som man, ja men du vet, det blir ju att man tar upp, man är receptiv och väldigt öppen. För det mm, måste man ju vara först.
Kan du berätta när det inte alls funkar? När du kommer på en idé så här, men så bara, nej men det går inte för ditt teater. Eller när det går inte mm, för mm, det här blir för dyrt. Eller va? Mm. För det är ju en liten drömfabrik. Man kan ja, göra mycket mm, saker.
Då, när det inte funkar, då är det kanske mer att jag och regissören har olika hur vi ser på det. Men en pjäs jag gjorde i... Jag letade efter karaktären till huvudrollsinnehaverskan. Och så hittade jag en hängselskinnklänning. Och så tänkte jag bara, men den ska hon ju ha. Och så kom jag med den till regissören. Han bara, nej! Nej, men det går inte. Så visade jag för skådespelerskan. Och hon, intressant. Jag provar den, säger hon.
Och då hände ju något.
Ja, och då provar hon den. Och så gick vi till regissören. Och han bara, jaha. Okej, okay. det där måste jag tänka på. Och sen så blev det ju den. Och den var ju perfekt. Och han säger efteråt att det där var ju så bra. Bra att du stod på dig.
Tack.
Tack.
Det där var kostymör Ann Bonandeluft, som berättade om den kreativa processen bakom skådespelarnas kostymer. Gillar du vad du hört? Passa på att ge podden 5 stjärnor i betyg via Apple Podcast eller Spotify. Det hjälper ännu fler att hitta vår podd. Vem av dina vänner skulle gilla dagens avsnitt av Scenverket, tror du? Använd dela-knappen i poddappen och skicka det till dem. Delar du i sociala medier? Använd gärna hashtag Scenverket. Producent Jens Back. Mixning, Stray Dog Studios, och jag heter Beata Wickbom. Podden görs med stöd av Kulturrådet. Nästa gång ger vi dig inblick i en annan spännande kreativ process bakom det du upplever på scen eller teater. Vi hörs då!